Den tionde dagen över. Imorgon bitti, klockan 7:30 eller 8, har vi kommit till slutet på detta 10-dagars stammaseminarium. Så låt oss ikväll gå igenom vad du har praktiserat under dessa 10 dagar. Om något av tekniken är oklart kommer det att klarna. Och det som redan är klart kommer att bli ännu klarare. Så låt oss gå igenom vad du har gjort. Det är förstås en mycket djup teknik. Under dessa 10 dagar har du bara tagit ett par steg på vägen. Och vägen är mycket lång. Vi ska inte diskutera teknikens djupa aspekter. För enligt traditionen ska teori och praktik gå hand i hand. Så långt du kommit i praktiken. Så mycket av teorin ska du förstå. Så mycket av teorin som du förstår. Så mycket ska du praktisera. Så låt oss gå igenom vad du har gjort under dessa 10 dagar. Det första du gjorde när du kom till kursen var att ta tillflykt till de 3 juvelerna. De 3 juvelerna betyder juvelen som är Buddha, juvelen som är Dhamma och juvelen som är Sangha. Med juvel menas mycket dyrbara egenskaper, kvaliteter. Man tar sin tillflykt till Buddhas kvaliteter, inte till Buddha som person. Buddhas kvaliteter, Dhammas kvaliteter, Sanghas kvaliteter. Tyvärr har traditionen att ta tillflykt till de 3 juvelerna övergått till att omvända folk från en religion till en annan. Buddha var inte intresserad av detta. De som verkligen blivit befriade, de som verkligen blivit upplysta, har inget att göra med sådana omvändelser. Vad är det för mening med att omvända någon från en religion till en annan? Om hela detta land, eller hela världen, börjar kalla sig buddhister, men inte praktiserar Shila, Samadhi eller Panya, vad har de då för nytta av det namnet? Om folk inte kallar sig buddhister, men praktiserar Shila, Samadhi och Panya, kommer deras liv att bli bättre. De kommer alla leva ett lyckligare liv, ett mer harmoniskt liv, bra för dem själva och bra för andra. Det blir ett liv värt att leva. Dhamma är att leva ett bra liv. Det har inget att göra med organiserade religioner. Buddhas kvaliteter, Dhammas kvaliteter, Sanghas kvaliteter. Och av dessa 3 är Dhamma av största betydelse. Därför sa han hela tiden, ta din tillflykt till Dhamma.
Dhamma saranang.
Skapa en ö av Dhamma och gör den till din tillflykt.
Dhamma deepa.
Vilken Dhamma? Inte den Dhamma som finns i skrifterna. Inte den Dhamma du hör av din lärare. Eller av Buddha, eller av en upplyst människa. Inte sådan Dhamma. Den Dhamma du själv tillämpar i ditt liv, det är Dhamma för dig. Och den ger dig allt skydd du behöver, all tillflykt du behöver. Så han sa hela tiden,
Atta saranang.
Ta tillflykt till dig själv.
Atta deepa.
Gör dig själv till en ö. Utveckla Dhamma inom dig. Den Dhamma du utvecklat inom dig ger dig sann tillflykt, inget annat. Han var inte intresserad av att grunda en religion. Men tyvärr skapades i hans namn inte bara en, utan flera religiösa grupperingar. Och Dhammas renhet gick förlorad. Dhamma förblir ren, bara om den förblir universell. I det ögonblick den knyts till en viss grupp, förlorar den sin kärna, sitt väsen. En upplyst människa är inte intresserad av sekterism. Den universella naturlagen, det är vad han upptäcker. Den förklarar han för människor och den råder han dem att tillämpa i vardagen. Detta är Dhamma, inte den ena eller den andra religionens ritualer eller ceremonier. Inte den ena eller den andra religionens filosofiska trosföreställningar. Inte alls. Detta är lagen, den universella lagen. Naturlagen, som gäller för var och en. Vad man kallar sig, buddhist, kristen, hindu, muslim eller jude, saknar betydelse. Naturlag är naturlag. När du bryter mot naturlagen straffas du i samma ögonblick. Om du lever enligt naturlagen belönas du omedelbart. Du lever ett lyckligt liv. Och detta gäller för alla. Detta är vad en Buddha upptäcker. Lagen gäller, med eller utan Buddha. Även före Buddha fanns lagen. Om någon bryter mot lagen, till exempel genom att utveckla ilska, hat, illvilja, fientlighet, lidelse, rädsla, ego, blir sinnet förorenat. Man straffas av naturen i samma ögonblick. Detta var lika sant före Buddha. Lagen fanns på Buddhas tid, den fanns efter Buddha och den kommer att finnas i framtiden. Det var därför han sa:
Esa dhammo sanantano.
Sanantana betyder evig. Lagen gäller alltid, med eller utan Buddha. Naturen belönar dem som gör sig fria från det som förorenar. Man börjar leva ett fritt liv, ett lyckligt liv, ett harmoniskt liv, ett liv som är bra för en själv och bra för andra. Så var det också före Buddha. Så var det på Buddhas tid. Och så är det också efter Buddha. En Buddha upptäcker denna lag, tillämpar den i sitt liv och blir befriad. Sen börjar han ha medkänsla att sprida den till andra. Den förblir alltid universell. Den måste förbli universell, annars förlorar den sin verkan. En Buddha är inte intresserad av att grunda en religion. Ofta när han talade med människor sa han: Jag är inte intresserad av att göra er till mina lärjungar. Jag är inte ute efter att ni ska lämna era gurus. Jag är inte intresserad av det. Ni har vissa mål i era liv. Den som har dragit sig tillbaka från världen, en munk eller nunna, och även en lekman, har ett mål med sitt liv. Att bli fri från sina mentala orenheter. Jag är här för att hjälpa er med det. Jag har en teknik som jag kan lära er. Genom att tillämpa den blir ni fria från de orenheter som tynger och hindrar er. Det är allt. Det är allt jag är intresserad av. Han var alltid så obunden. När han var på väg att dö sa han: Jag är inte beroende av sangha. Jag är inte beroende av dessa människor, av församlingen av munkar och heliga människor. Jag är inte beroende av dem. Och de är inte beroende av mig. Varje individ måste lita till sig själv. Varje individ måste lita till Dhamma. Det finns ingen bundenhet till någon religion. Dhamma universell. Detta är vad du har praktiserat här. En Buddha är en Buddha bara när han är fulländad i Dhamma. Finns ingen Dhamma kan man om och om igen bedyra: Jag är en Buddha, jag är en Buddha. Men man är inte alls en Buddha. Man har inget med en Buddha att göra. En sangha är en sangha. En helig människa är en helig människa. Om han står stark och stadig i Dhamma. Annars är han inte en sangha. När vi tar vår tillflykt till de tre juvelerna måste vi noga komma ihåg att vi själva verket tar vår tillflykt till Dhamma. Vi försöker utveckla Dhamma inom oss och vi inser: Det är bara den Dhamma jag utvecklar inom mig som kan hjälpa mig, som kan ge mig trygghet, som kan ge mig tillflykt, som kan beskydda mig. Inget annat kan hjälpa mig. Det är med denna förståelse vi tar vår tillflykt till Buddha, Dhamma och Sangha, juvelen i dem, kvaliteterna de har. Men samtidigt måste vi vara klara över en sak. Det finns vissa måttstockar som man kan använda för att mäta om någon verkligen gör framsteg på Dhammas väg. Om någon verkligen renar sinnet eller inte. En måttstock är att två kvaliteter börjar utvecklas. De är mycket viktiga och nödvändiga. Om inte dessa två kvaliteter utvecklas så leker man bara en intellektuell lek, en känslomässig lek. Och dessa lekar har inget med Dhamma att göra. Då praktiserar man inte Dhamma. Vilka är dessa två kvaliteter? Den ena kvaliteten är en önskan att hjälpa andra, att tjäna andra, utan att förvänta sig något tillbaka. Att förvänta sig materiell ersättning av något slag är helt uteslutet. Men även att förvänta sig berömmelse, en särskild position, makt, status, nej, då har man inte förstått Dhamma. Det handlar bara om att ge. Att bara dela med sig av vad man har upplevt. Man har gagnat så mycket av Dhamma. Och man känner att man vill tjäna andra och sprida Dhamma vidare till andra. Utvecklas denna kvalitet eller inte? Om den inte utvecklas är det något som inte stämmer. Man är fortfarande en självcentrerad människa. Även om man talar om befrielse är det bara den egna befrielsen det gäller. Varför ska jag bry mig om andra? Då har man inte börjat rena sinnet. Man lever fortfarande ett självcentrerat liv, ett egocentriskt liv. När egot börjar lösas upp, då tänker man: hur kan jag hjälpa andra? Hur kan fler och fler få damma? Detta är den ena kvaliteten, att tjäna människor i damma utan att förvänta sig något tillbaka. Den andra kvaliteten är en känsla av tacksamhet. Det är mycket viktigt. Även om man bara får någon materiell småsak av någon, bör man känna tacksamhet. Men att få damma, fastän du inte har tagit din tillflykt till Buddha som person, har du fått damma av Buddha. Damma som har gett dig vägen till befrielse och varit till så stor hjälp för dig. Om du inte känner det minsta tacksamhet till Buddha som person, nej, då utvecklas du inte. Att bli en Buddha är inte lätt. För att man ska bli fullständigt upplyst måste man utveckla paramis, de 10 paramis vi diskuterade igår, under oräkneliga liv och i mycket stor omfattning. Det tar många, många liv. Och det gör man inte bara för sin egen befrielse. Den kan man uppnå genom att utveckla dessa 10 paramis i mindre omfattning. Det hade räckt för att bli befriad. Men för att bli samma som Buddha, för att bli fullständigt upplyst och förmå tjäna andra, måste man utveckla samma 10 kvaliteter med stort djup och i stor omfattning. För att nå dit gjorde han detta liv efter liv, alltid med stark medkänsla. Även innan han blev fullständigt upplyst fanns denna medkänsla. Jag ska utvecklas i damma för att hjälpa andra. Naturligtvis blir jag själv befriad, men det ska också vara för andras väl. Om man inte hade arbetat så hårt, hade han inte blivit densamma som Buddha. Och även om han hade blivit densamma som Buddha, men inte spridit damma vidare, hur skulle den då ha nått oss? Det hade varit omöjligt. Om man hade tänkt: nu är jag befriad, vad är det för mening med att försöka nå dessa världsliga människor? De kommer ändå inte att förstå damma. Det är lika bra att jag lever i en grotta i Himalaya för resten av livet och njuter av Nibbanas frid inom mig. Varför anstränga sig att nå dessa människor? Då skulle han inte ha varit Buddha. Medkänsla. I 45 år, från det att han blev upplyst vid 35 års ålder tills han dog vid 80 års ålder, tjänade han människor, hjälpte han människor, dag och natt, i 45 långa år. Och han uppmanade sina elever: gå ut i världen, sprid damma för andras välgång.
Bahujana hitai, bahujana sukhai.
För andras lycka, för andras välgång, utan att förvänta dig något tillbaka. Tjäna människor i damma och tjäna dem av medkänsla, bara av medkänsla. Och så började damma spridas, från lärare till elev, från lärare till elev, från generation till generation. Damma bevarades i sin ursprungliga rena form i 2500 år. Detta var inte lätt. Så man känner tacksamhet till alla dessa människor, lärarna, den obrutna raden av lärare som bevarade tekniken i dess rena form. Tacksamhet till Buddha och tacksamhet till den rad av lärare som bevarade tekniken i sin ursprungliga rena form. Det är mycket svårt att bevara teknikens ursprungliga renhet. Man förorenar den bara för att vara sina elever till lags. En elev vill ha det på ett visst sätt och läraren säger: okej, gör som du vill, bara för att eleven ska bli nöjd. Jag kommer från affärskretsar, så jag känner väl till det här med att vara kunden till lags. Kunden har alltid rätt. Om kunden vill ha det på ett visst sätt, okej, då gör vi så. Om de vill ha det på ett annat sätt, okej, då gör vi så. Men den som handlar så är inte en dammalärare. Kvantitet saknar betydelse. Kvalitet är det viktiga. Även om bara några få människor praktiserar, så ska de praktisera på rätt sätt. Vi ska inte sträva efter att vara människor till lags, utan att hjälpa människor.
Bahujana hitai, bahujana sukhai.
Denna långa rad av lärare bevarade tekniken i sin ursprungliga rena form, och man känner tacksamhet till dem. Så utvecklar man tacksamhet till Buddha. Det handlar inte om att ta sin tillflykt till personen Buddha och tänka: han ska befria mig, jag har tagit min tillflykt till Buddha, Så nu kan jag göra vad jag vill och Buddha kommer ändå att befria mig. Inte alls. Detta är inte Dhamma. Det är mot Dhamma. Du måste befria dig själv. Buddha kan bara peka ut vägen. Han har pekat ut vägen. Han har lärt ut tekniken. Tekniken finns här hos oss eftersom den har bevarats i sin ursprungliga rena form. Du måste själv tillämpa den, utvecklas i Dhamma och bli befriad. Men känslan av tacksamhet är viktig. Därför tar vi vår tillflykt till de tre juvelerna. Efter detta antog du 5 föreskrifter. Förstå att dessa 5 föreskrifter är en viktig del av denna meditationsteknik. Det finns många olika tekniker. Även för 2500 år sedan, på Buddhas tid, fanns det många meditationstekniker. Det fanns många lärare. 6 av dem var särskilt berömda. Av dessa 6 var det bara en förutom Buddha som betonade chila, moral. Men alla de andra, bara för att tillfredsställa sina kunder, sa: gör vad du vill. Du kan bryta mot chila om du känner för det. Om du vill njuta av det här, varsågod. Om du vill njuta av det där, ja visst, varsågod. Så illa var det. Och ändå sa de alla: jag är en Buddha. Jag är fullständigt befriad. Jag är fullständigt upplyst. Snart var de bortglömda. Men under sin livstid blev de mycket populära. Och under en viss tid efter var de fortfarande populära. Folk tänkte: det här är lätt. Man kan bryta mot chila och göra vad man vill och ändå bli befriad. Underbart. Det är en bra väg. Men i slutänden är detta förorenad Dhamma. Det kan inte ge de goda resultat som Dhamma ger. Så på den tiden, och även idag, finns det kanske lärare som säger: chila är oviktigt. Men när det gäller ren Dhamma är chila av enorm betydelse. Man kan inte bryta mot chila och ändå utvecklas i Dhamma. Du utvecklas kanske långsamt, det har ingen betydelse. Men din chila måste vara perfekt. Den måste vara perfekt. Denna grund får inte vara svag. Inte för att en Buddha säger det, eller för att det står så i någon helig skrift. När allt kom omkring, vad handlar tekniken om? Den handlar om att rena sinnet på djupet, vid roten. För att bryta mot någon av dessa 5 kilas måste du först utveckla oerhört stark negativitet i ditt sinne. För att döda måste du utveckla ilska, hat, negativitet. Först då kan du döda. För att stjäla måste du utveckla girighet, begär. Först då kan du stjäla. För att missbruka din sexualitet måste du utveckla stark lidelse. Först då kan du missbruka din sexualitet. På samma sätt är det med alla kilas. För att bryta mot någon kila måste du först utveckla starka negativa känslor i sinnet. Du har kommit hit för att rena sinnet. Om du hela tiden förorenar sinnet, hur ska du då kunna gå vidare på vägen? Utan chila kan du inte ta nästa steg, som är samadhi. Visst kan man öva sig i vanlig samadhi. Men samma samadhi, rätt slags samadhi som tar dig till panya, som tar dig till befrielse, är inte möjlig så länge du bryter mot chila. Man måste upprätthålla chila. Och för att upprätthålla chila måste man behärska sitt sinne på rätt sätt. Då uppstår frågan: ska man först öva sig att behärska sinnet eller först öva sig att upprätthålla chila? Hur man än gör blir det svårt. Att sätta hästen framför vagnen eller vagnen framför hästen. Det blir mycket knepigt. För att lösa detta problem började man redan på Buddhas tid att hålla kurser som den här. Du åker till en kurs som den här. Och på grund av kursmiljön och det intensiva tidsschemat från 4:30 på morgonen till 9:30 på kvällen får du ingen möjlighet att bryta din chila. Hur skulle du kunna bryta din chila? Du har fullt upp hela tiden. Du upprätthåller din chila. Samtidigt övar du dig i samadhi. Och din samadhi blir samma samadhi, rätt slags samadhi. Samadhi som bygger på illusion, föreställningar eller inbildning kan man praktisera utan chila. Samadhi som bygger på verbalisering och visualisering, på begär och motvilja, kan man praktisera utan chila. Men chila är helt nödvändigt för att utveckla den samadhi som har verkligheten som objekt. Din egen verklighet, utan begär, utan motvilja. så dessa meditationskurser är till stor hjälp. Shila är bra för god samadhi. God samadhi är bra för panya. Det fanns lärare i Indien som lärde ut Shila före Buddha och samtidigt med Buddha. Shila var inte något nytt som Buddha började lära ut. Inte heller samadhi. Det var inte något nytt som Buddha började lära ut. Innan han blev Buddha gick han till två lärare som lärde honom mycket djupgående samadhis, den sjunde jhana och den åttonde jhana, det sjunde absorptionsstadiet och det åttonde absorptionsstadiet. Dessa har idag gått helt förlorade i Indien och i resten av världen. Han nådde dessa djupa nivåer av samadhi, men det var inte rätt slags samadhi. Han fann att de inte helt utplånade sinnets orenheter. För att göra det måste han utveckla och arbeta med panya. Panya fanns också i Indien, före Buddha, samtidigt med Buddha och efter Buddha. Men denna panya var alltid suttamaya panya. Man läser, diskuterar och samtalar. Eller så var det chintamaya panya, intellektuella övningar. Men bhavanamaya panya saknades. Hur kan man tillämpa panya i sitt liv? Hur kan man leva ett liv i panya, levande panya? Detta saknades. Detta var Buddhas bidrag. Ett av Buddhas bidrag var att göra samadhi mycket ren. Meditationsobjektet var fritt från okunnighet. Man arbetar med sin egen verklighet, andningen, den naturliga andningen när den går in, när den går ut, och förnimmelserna, den egna kroppens och sinnets naturliga förnimmelser. Man arbetar med sanningen, sanningen, sanningen om sig själv. Då finns ingen illusion, ingen inbildning, inget begär, ingen motvilja. Samadhi blir rätt slags samadhi. Panya blir rätt slags panya. Man måste komma ihåg att om man verkligen vill gå vidare på vägen, då måste teknikens renhet bevaras. Du kommer hit i 10 dagar bara för att undersöka, för att testa, för att göra tekniken full rättvisa. Efter kursen gör du som du vill. Om du märker att tekniken är bra, blanda då inte den med något annat. Bevara dess renhet. Vad är då teknikens renhet? När du övar dig i samadhi jobbar du med andningen. Det finns många tekniker där man utvecklar samadhi med hjälp av andningen. Det finns vissa övningar där man reglerar och kontrollerar andningen. Dessa övningar har sina förtjänster. Vi är inte här för att fördöma andra tekniker. Men i denna teknik använder man den naturliga andningen, när den går in, när den går ut. När han beskrev vägen använde han ordet yatha bhuta, som det är. Inte som du vill att det ska vara, utan som det är. Inte skapad verklighet, inte konstgjord verklighet, inte pålagd verklighet. Den naturliga verkligheten, som den visar sig från ögonblick till ögonblick, som den yttrar sig från ögonblick till ögonblick. Du iakttar andningen, den naturliga andningen. Om den är djup accepterar du den verkligheten, den är djup. Om den är ytlig accepterar du den verkligheten, den är ytlig. Den går genom vänster näsborre eller höger näsborre eller båda näsborrarna. Om den är ytlig, försök inte göra den djup. Om den är djup, försök inte göra den ytlig. Om den går genom vänster näsborre, försök inte ändra till den högra. Om den går genom högra, försök du inte ändra till vänstra. Acceptera bara verkligheten som den är, som den är, som den är. När andningen blivit väldigt förfinad händer det ibland att nya elever inte kan känna om andningen går in eller ut. Då kan man ta ett par, men bara ett par, aningen starka andetag, medvetna andetag, avsiktliga andetag. Men man ska inte koncentrera sig på sådana andetag hela tiden. Bara ett fåtal starka andetag. Sen går man tillbaka till naturlig, normal, mjuk andning. Om andningen är ytlig, så är den ytlig. Är den mjuk, så är den mjuk. Du måste utveckla medvetenhet om den allra mjukaste andningen, den ytligaste andningen, den mest förfinade andningen. Det är så du skärper ditt sinne. En annan viktig sak. När du känner andningen gå in och ut måste du hålla din uppmärksamhet inom ett litet område. Ju mindre område, desto skarpare blir sinnet. Om du väljer ett stort område på kroppen, håller uppmärksamheten där och försöker känna när andningen går in och ut, så blir du koncentrerad. Men sinnet kommer inte bli tillräckligt skarpt för att känna subtila förnimmelser på kroppen. Det var därför Buddha sa Nasaga, den främre delen av näsan. Håll din uppmärksamhet inom det området. Här iakttar du andningen när den går in och går ut, går in och går ut. Detta hjälper dig så att du inom 3 dagar börjar känna förnimmelser av något slag. Och det i sin tur gör sinnet så skarpt att du på den 4:e eller 5:e dagen börjar känna förnimmelser överallt. Så detta område är viktigt. Du måste hela tiden arbeta inom det lilla området vid näsöppningarna. Naturlig andning. Ren andning precis som den är. Inget annat än andning, utan någon verbalisering. Och detta fullt medveten om att det är lättare att koncentrera sig om man börjar upprepa något ord mentalt tillsammans med andningen. Och föreställ dig inget, visualisera inte. Också detta fullt medveten om att det är lättare att koncentrera sig om man börjar föreställa sig en bild eller gestalt av en gud eller gudinna, eller av någon som grundat en religion, eller en helig människa som du har stort förtroende för. Sådana föreställningar skulle göra dig koncentrerad, men du missar vipassana. I vipassana är alla visualiseringar förbjudna. Alla verbaliseringar är förbjudna. All inbildning är förbjuden. Man iakttar den naturliga sanningen som yttrar sig i varje ögonblick. Det är allt. En anledning till att dessa ord inte är tillåtna är att de oftast bara är namn på någon gud eller grundare av en religion. Orden förblir begränsade till en viss religion. Namnet på en gud från en viss religion kommer inte att reciteras av de som tillhör en annan religion. Dhamma måste vara universell, eftersom vår sjukdom är universell. Att man börjar lida därför att sinnet blir orent är inte något som är begränsat till en viss religion, en viss samhällsgrupp, ett visst land, ett visst kön. Sjukdomen är universell, så boten måste vara universell. Ett botemedel som är begränsat till en religion kan inte lösa problemet. Använder du ord som kommer från en viss religion är det inte en universell övning. Eller om du använder en bild eller gestalt av någon gud eller gudinna eller någon religiös person, då blir det återigen knutet till en religion. Detta är en anledning. Men det finns också en annan, subtilare anledning. Ibland kommer en elev till mig och säger: jag vill använda verbalisering, för det är lättare att koncentrera sig om man verbaliserar. Jag ska inte använda ord som kommer från någon religion eller namnet på någon gud. När andningen går in säger jag 1 och när den går ut säger jag 2. Detta är universellt. Vem som helst kan säga 1, 2, 1, 2 eller in, ut, in, ut. Bra, det är ett bra argument. Men ändå är det inte tillåtet. Varför inte? Därför att varje ord man upprepar om och om igen snart blir dominerande, snart tar över helt. Snart glömmer du bort andningen helt och hållet. Ditt sinne blir koncentrerat på grund av det ord du använder. Säg att du upprepar ett ord. Vare sig andningen går in eller inte kommer du att säga in. Vare sig andningen går ut eller inte kommer du att säga ut. Ut, in, ut, in, ut, in. Och snart har du helt glömt andningen. 1, 2, 1, 2 och så vidare. Och du glömmer andningen helt. Då uppnår vi inte vårt syfte. Vårt syfte är inte bara att koncentrera sinnet, utan att förstå sinnets och materiens verklighet. Hur sinne och materia påverkar varann. Det är därför viktigt att du når så långt att du börjar känna förnimmelser. Om du fortsätter upprepa 1, 2, 1, 2, in, ut, in, ut, så kommer sinnet att koncentreras. Men du kommer inte att kunna känna förnimmelser, och då förstår du inte vad som händer inom dig. Du missar något mycket viktigt. Du går miste om vipassana. Därför, ingen verbalisering. Ett annat problem med verbalisering är att du upprepar vissa ord om och om igen och varje ord har sin egen vibration. Mästare i mantra upptäckte att vissa ord har mycket kraftiga vibrationer. Det är som när man slår en gonggong och det skapas en stark vibration. Ord som om, ing, ring, kling, de kallades beach mantras. Om du hela tiden upprepar dessa ord skapar de kraftiga vibrationer inom dig. Det blir lätt att koncentrera sinnet. Hela ditt väsen fylls av just denna vibration. Men detta är en skapad vibration, en konstgjord vibration. Du går miste om de naturliga vibrationerna. Och vipassana vill att du ska uppleva de naturliga vibrationerna. Dessa skapade vibrationer är bra i den mån de hindrar dåliga vibrationer från att komma in. De fungerar som en sköld som skyddar dig. Men de är också skadliga eftersom de blir till en kraftig barriär. De hindrar dig från att känna dina egna vibrationer på djupet av sinnet. Vad är det som händer när du utvecklar ilska? Vad är det som händer när du utvecklar lidelse? När du utvecklar rädsla? När du utvecklar ego? Detta är mycket viktigare för dig eftersom du måste bli fri från dessa orenheter. Genom att upprepa ett visst ord om och om igen skapar du en viss slags vibration som är konstgjord, skapad. Du har själv lagt till denna verklighet och det gör att du går miste om verkligheten på ett djupare plan. Därför, ingen verbalisering. Ingen verbalisering är tillåten. Och ingen visualisering heller. Hela tekniken tar dig från den yttre sanningen, den skenbara, solida och påtagliga sanningen, till den subtila, den subtilare och den mest subtila sanningen. Till exempel, du börjar med upplevelsen av denna solida kropp. Du arbetar med vipassana. Du arbetar med denna teknik. Och kroppen blir till en massa av vibrationer, en massa av atomer. Det är den yttersta sanningen om kroppen. Säg nu att du skapar en inbillad bild, en solid bild inom dig. Om du inte bryter ner den, om den inte löses upp i vibrationer, når vi inte vårt syfte. Så varför skapa något och sedan lösa upp det? Skapa något och sedan lösa upp det. Du har redan så mycket soliditet, fasthet och den är så svår att lösa upp. Därför kan visualisering inte rekommenderas. Bara de förnimmelser du upplever från ögonblick till ögonblick. Yatha Bhuta, i det ögonblick det sker. Inte Yatha Kata, inte Yatha Krita. Inte något som har skapats av dig, utan de naturliga vibrationerna. De naturliga förnimmelserna som du upplever. Detta tar dig till Panya. Du börjar uppleva hela kroppen. Du iakttar förnimmelserna. Du förstår deras natur. Deras natur att uppstå, försvinna, uppstå, försvinna. Om du inte förstår denna utmärkande egenskap hos varje vibration, att den uppstår och försvinner, då finns det stor risk att förnimmelsen leder till antingen begär eller motvilja. Detta sker ständigt genom hela livet. Liv efter liv och hela tiden finns det förnimmelser. Den djupaste delen av sinnet, det så kallade omedvetna, känner dessa förnimmelser hela tiden. De är antingen behagliga eller obehagliga. När de är behagliga reagerar denna del av sinnet hela tiden med begär, begär, begär. När de är obehagliga reagerar det med motvilja, motvilja, motvilja. Denna del av sinnet, som är dess rot, har blivit slav under sitt eget vanemönster. Hela tiden, dag och natt, reagerar det med antingen begär eller hat, begär eller hat, begär eller hat. Och detta kommer också upp till ytan, eftersom sinnets yta påverkas av roten. Om du försöker rätta till ditt sinne på ytan, kanske du lyckas ett tag. Men om roten inte är frisk, blir resten av ditt sinne inte heller friskt. Detta var Buddhas upptäckt. Det fanns många lärare före Buddha, samtida med Buddha och efter Buddha. Indien är ett urgammalt och djupt andligt land. Där har det gjorts många försök med att rena sinnet, att befria människor. Men vi märker att alla lärare före Buddha, samtida med Buddha och efter Buddha säger samma sak. Du måste bli fri från begär. Du måste bli fri från motvilja. Du måste bli fri från okunnighet. Bara då är du fri. Begär. Vad för slags begär? Motvilja. Vad för slags motvilja? Våra sex sinnesorgan och deras respektive objekt. Du måste vara fri från begär till alla dessa objekt. Någon figur eller form, någon färg eller ljus, ögats objekt. Du tycker om det och utvecklar begär. Du tycker inte om det och utvecklar motvilja. Ett ljud är örats objekt. Ett ljud du tycker om, du utvecklar begär. Du tycker inte om det, du utvecklar motvilja. På samma sätt med lukt för näsan, smak för tungan, beröring för kroppen och tankar eller känslor för sinnet. När det gäller dessa sex objekt har alla andliga lärare sagt: fastna inte i sinnesobjekten, då kan du aldrig bli fri. Ta dig ur detta. Buddha sa samma sak. Men Buddha gick ett steg längre, vilket ingen annan gjorde. Han gick till djupet, eftersom han inte arbetade med någon slags tro eller filosofi från det förflutna. Han la alla trosföreställningar åt sidan. Utan att fördöma dem la han dem åt sidan. Som en vetenskapsman började han undersöka sanningen om sinnet och materien, där lidandet börjar. Och genom att iaktta sanningen nådde han
Sankhittena pancha upadan khanda dukkha. Sankhittena.
I korthet betyder det att han på djupet utforskade de fem khandas, de fem grupperna av sammansatta fenomen. Materien är en grupp, hela den fysiska strukturen, med mängder av kalapas som uppstår, försvinner. Och därtill de fyra grupper som utgör sinnet. Den del som blir medveten, den del som känner igen något, den del som känner och den del som reagerar. Dessa fem tillsammans och vi får denna okunnighet. Jag. Jag är denna fysiska struktur. Jag blir medveten om något. Detta är mitt medvetande. Jag känner igen något. Detta är mitt igenkännande. Jag känner något. Detta är min känsla. Jag reagerar. Detta är min reaktion. Detta jag, min, är upadana. Fastklamrande, bundenhet. Ett oerhört fastklamrande till dessa fem grupper av fenomen. På grund av detta oerhörda fastklamrande uppstår dessa fem grupper hela tiden. Och de mångfaldigas. Sankaras mångfaldigas. Ditt lidande fortsätter att mångfaldigas. Genom egen erfarenhet kan man förstå att det är här problemen börjar. Buddha undersökte hela den mentala och fysiska strukturen, kroppen och sinnet, på den nivå där han kunde se hur dessa fem grupper fungerar var för sig. Vipassana tar dig till det stadiet. Om du börjar leka genom att föredra en del förnimmelser framför andra, så glömmer du att dela upp och dissekera och att förstå sinnet som materiens natur, hur de hänger samman, hur de påverkar varann, hur de påverkas av varann. Då blir allt detta oviktigt för dig. Du blir bara upprymd när du har behagliga förnimmelser och missnöjd när du har obehagliga förnimmelser. Han tog oss till vedarna, till förnimmelserna. Vi måste se till att vi inte leker med dessa förnimmelser. Syftet är att bli fri från sinnesobjekten, att sluta utveckla begär och motvilja. Detta var vad alla andliga lärare lärde ut. Men de arbetade bara på ytan, på det yttre skenbara planet. Fastna inte i sinnets olika objekt. Buddha gick djupare. Han upptäckte att våra begär och vår motvilja inte uppstår på grund av dessa yttre objekt. Mellan det yttre objektet och ditt begär och din motvilja är det något som saknas. Den länk som saknas är förnimmelserna på kroppen.
Passapachaya vedana.
När något objekt kommer i kontakt uppstår en förnimmelse på kroppen. En del av sinnet gör en värdering. Mycket bra, mycket dåligt. Förnimmelsen blir behaglig eller obehaglig. Först då kommer
vedana pachaya tanha.
Först då uppstår begär eller motvilja, inte dessförinnan. Om denna länk saknas arbetar du bara på ytan. Det är bra att bli fri från begär och motvilja på ytan av sinnet. Sinnet renas på ett intellektuellt plan. Det är inget fel med det. Men om du bara renar på det intellektuella planet missar du sinnets djup. Buddha visar oss hur man går till sinnets djup och arbetar med förnimmelserna. De som vill praktisera vipassana så som Buddha lärde ut, de som vill praktisera så som vipassana önskar, kan inte bortse från vedarna, förnimmelserna på kroppen. Om du glömmer förnimmelserna på kroppen och är medveten om allting utanför dig, är det förstås bra. Det är bra att hålla sinnet koncentrerat, att hålla sinnet rent på ytan. Men om man bara gör det, missar man sinnets djup, dess rot. Med förnimmelserna renar du sinnet vid roten. Så kom ihåg att när du praktiserar vipassana är kroppsförnimmelserna särskilt viktiga. Förstå deras natur, vare sig de är behagliga eller obehagliga. Hur obehaglig en förnimmelse än är, så kommer du med övning och erfarenhet att förstå. Den uppstod och efter en stund försvann den. Den är inte evig. Och när den övergår i mycket subtila vibrationer är det också då små vågor som uppstår och försvinner. Uppstår och försvinner. Åh, detta är obeständigt. Detta är varje förnimmelses natur, eftersom det är hela den fysiska strukturens natur. Det är hela den mentala strukturens natur. En förnimmelse är inget annat än resultatet av att de två kom i kontakt med varann. Kroppen och sinnet uppstår och försvinner hela tiden. Förnimmelsen uppstår och försvinner också hela tiden. Du upplever detta. Det är inte en intellektuell lek. Det är inte något du accepterar bara för att Buddha har sagt att det är så. När du om och om igen upplever, erfar, blir det till Bhavana Mayapanya. Nu lever du denna verklighet. Du upplever den. Det är inte bara Sutta Mayapanya. Det är inte bara teorier. Du förstår det i praktiken. Och du har börjat förändra ditt sinnes vanemönster på djupaste nivå. Detta måste du förstå och komma ihåg. Det betyder inte att du alltid kommer att vara så perfekt att du inte reagerar när en förnimmelse uppstår. Då har man kommit långt. Men i slutändan måste du nå dit. Målet måste vara klart och tydligt. Oavsett vilken förnimmelse som uppstår ska jag inte reagera med begär eller motvilja. Och om jag reagerar så ska jag komma till sans så snart som möjligt. En behaglig förnimmelse kanske uppstår och du börjar reagera. Underbart, så skönt, nu har jag ett flöde. Du måste genast komma till sans. Åh, detta är också obeständigt. Så varför klamra sig fast? Plötsligt förändras den till en obehaglig förnimmelse och du reagerar med motvilja. Snabbt kommer du till sans. Nej, nej, detta är också obeständigt. Ingen motvilja, ingen motvilja. På detta sätt blir du orubblig i anicca, i anicchas vishet. Och du gör framsteg, du gör framsteg. Dessa är de grundläggande principerna i vipassana. Missar du dem får du inte de resultat som du bör få. Hela tekniken är resultatorienterad. Det handlar inte om att få belöning efter döden. Även om du kommer gagnas efter döden också, helt klart. Ett flöde kommer från det förflutna och rör sig mot framtiden och tar oss till slutmålet där det upphör. Men under tiden, medan flödet pågår, har du ständigt nytta av tekniken, under förutsättning att du praktiserar på rätt sätt. Du måste få goda resultat här och nu, i detta livet. Om du inte får det, är det något som inte stämmer. Om det inte sker en förändring till det bättre i ditt liv, då är det något som inte stämmer. Något som inte stämmer betyder att du inte praktiserar på rätt sätt. Tekniken är till så stor hjälp. Den har varit till hjälp för massor av människor under de senaste 2500 åren. Och den hjälper människor nu. Så det är ingen tvekan om att tekniken fungerar. Men du kanske inte praktiserar på rätt sätt. Kontakta i så fall din lärare, din assistentlärare, och reda ut vad det är som inte stämmer. Varför får jag inga bra resultat? Varför har min ilska inte avtagit? Varför har min lidelse inte avtagit? Mitt ego inte avtagit? Varför avtar inte mina orenheter? Sök efter orsaken. Undersök dig själv hela tiden. Förvänta dig inte magi eller mirakel. Att du efter en 10-dagars kurs ska bli fri från alla begär, från all motvilja. Det händer inte. Men om det händer kan jag bara gratulera. Utmärkt. Det tar tid. Vägen är lång, mycket lång. Men om du förstår hur du ska vandra längs vägen och du vandrar i rätt riktning, då kommer de goda resultaten, de positiva förändringarna. Det var en stor lycka för mig att jag kom i kontakt med Dhamma, denna väg. Och en stor lycka att jag föddes i Burma, Dhammalandet. I Indien gick den här tekniken förlorad. Under 500 år efter Buddha hade människorna i Indien stor hjälp av den. Men sedan, på grund av okunnighet, på grund av olika intressen, började folk så sakteliga att förorena tekniken. De blandade in det ena eller det andra. Och när man börjar blanda in annat i tekniken, förorenar man den. Då förlorar den sin effektivitet och man får inte längre de resultat man borde få. Och när folk inte får några resultat slutar de att praktisera. Det var så tekniken gick förlorad i Indien. Tekniken fördes vidare till andra länder och även där försvann den. Men lyckligtvis bevarades den i sin ursprungliga rena form i ett grannland, Burma, och men genom ett litet antal människor. Det var aldrig så att hela befolkningen praktiserade den. Den fördes vidare från lärare till elev, från lärare till elev. De tog på sig detta ansvar eftersom de tänkte: vi fick denna teknik från Indien, från Buddha, och vi måste bevara den i sin ursprungliga rena form, för att efter 2500 år kommer den återigen att spridas. Denna trosföreställning fanns i Burma, så man bevarade tekniken i sin ursprungliga rena form till gagn för sig själva och till gagn för kommande generationer. Det var en stor lycka för mig att födas där och komma i kontakt med denna teknik. Under Buddhas tid och under 300 år efter Buddha spreds tekniken i de norra delarna av Indien. Efter 300 år kom en kung, en kejsare, till makten. Hans namn var Ashoka, en mycket grym och äregirig människa. Han ville hela tiden utöka sitt imperium. Han hade inget emot att döda människor, lemlästa människor, skada människor, eftersom han var så girig att utöka sitt imperium. Han var stolt över att kalla sig Chanda Ashoka, Ashoka den grymme. Han gladde sig åt att folk blev livrädda när de hörde hans namn. På grund av några goda paramis från det förflutna kom han i kontakt med Dhamma. Han förändrades fullständigt. Genom att praktisera Dhamma insåg han att skada människor och skaffa mer och mer rikedomar, mer och mer makt, vad hjälper det mig? Jag skadar mig själv och jag skadar så många andra. Han förändrades fullständigt. Då började folk kalla honom Dhamma Ashoka. Från att ha varit Chanda Ashoka, Ashoka den grymme, blev han nu Dhamma Ashoka, mästaren i Dhamma, han som utvecklats i Dhamma. Han fylldes av kärlek, fylldes av medkänsla. Han började tjäna andra, för när man en gång har smakat Dhamma kan man inte låta bli att dela Dhamma med fler och fler människor. Hela befolkningen, folket, mina undersåtar, de är som mina egna barn. Precis som jag vill att mina barn ska utvecklas i Dhamma och bli fria från sitt lidande, så vill jag att alla i mitt land ska ta till sig Dhamma och bli fria från lidande. Han började sprida Dhamma med djup kärlek, djup medkänsla. Han var ett gott exempel på en människa som förändrades fullständigt och som också inspirerade andra att förändras. Inte bara i norra Indien, utan i nästan hela Indien började man praktisera Dhamma. Han utbildade ett stort antal lärare som reste till varenda del av Indien och lärde ut Dhamma. Och sen tänkte han, varför bara Indien? Lidandet finns överallt i världen. Varför inte också till andra länder? Han skickade vad han kallade sina Dhamma-dota, Dhamma-ambassadörer, för att lära ut Dhamma, för att lära ut vipassana. Han skickade dem till olika länder, västerut, ända till Europa och till hela Asien. Lyckligtvis skickades två av dessa dammambassadörer, som var arahants, fullständigt befriade, till Burma. Deras namn var Sona och Uttara. Både Buddhas ord och meditationstekniken förde de vidare. Och sedan dess, från generation till generation, från generation till generation, har denna underbara damma bevarats i sin ursprungliga rena form. Både Buddhas ord och tekniken har bevarats i sin ursprungliga renhet. Läran spreds också till andra länder, som Sri Lanka, Kambodja, Laos, Thailand och så vidare. Där bevarades Buddhas ord, men tekniken försvann. Men i Burma bevarades även tekniken. Det är en stor lycka för mig att jag föddes i detta land, i detta dammaland. Damma finns fortfarande i Burma. Det är också en stor lycka att jag föddes i en affärsfamilj. Hade jag inte fötts i en affärsfamilj, i en rik familj, om jag inte hade tjänat mycket pengar, då kanske en del av mig hade tänkt: de där rika människorna, de lever ett lyckligt liv. Det är inte jag. Jag vill bli som dem. Men jag har gått igenom allt det där och jag vet hur olyckliga rika människor är. Djupt olyckliga. Detta ekohjul att tjäna pengar, bara tjäna pengar. Hela tiden bara pengar, pengar, pengar. Det gör dem så olyckliga. Jag har gått igenom allt det där. Jag är glad att jag har gått igenom allt eländet. Mycket tidigt fastnade jag i ekohjulet att tjäna pengar, pengar, pengar. Jag tjänade mycket pengar med burmesiska mått mätt. Jag var en rik man, en framgångsrik affärs- och industriman. Och den som tjänar mycket pengar får en särskild ställning i samhället. Man blir kassör, ordförande eller sekreterare i den ena religiösa föreningen eller välgörenhetsorganisationen efter den andra. Jag var ordförande, sekreterare, förtroendevald i många olika föreningar och organisationer. Och även detta är vansinne. Det stiger en åt huvudet. Egot blir upplåst. Se vilken betydelsefull person jag är. Och allt detta redan som ung, i 25-årsåldern ungefär. Det var vansinnigt och skapade mycket spänningar inom mig. Men ändå är jag glad att jag fick gå igenom alla dessa svårigheter. Jag fick en mycket svår huvudvärk, en särskild slags migrän. Det fanns ingen hjälp. De bästa läkarna i Burma försökte bota mig med olika slags mediciner. Inget hjälpte. De började ge mig morfininjektioner. Varannan vecka brukade jag få svår huvudvärk. De kunde inte bota mig, så jag fick morfininjektioner. Detta pågick i 4 eller 5 år. Då sa samma läkare, och det var bra läkare, till mig: så småningom blir du beroende av morfin. Nu tar du morfin för att lindra din migrän. Men snart kommer du att ta morfin för morfinets egen skull. Då måste du ta det varenda dag. Vad är det för liv att behöva ta morfin varenda dag? Så de rådde mig: du åker ofta utomlands på affärsresor. Åk nu igen, men strunta i affärerna och se till att bli kvitt morfinet. Ingen läkare kan bota den migrän som du lider av. Men de har säkert andra smärtlindrande medel. Så varför inte försöka? Jag följde deras råd och lämnade Burma. Jag stannade lång tid i Schweiz, Tyskland, England och Amerika. Jag hade ett eget kontor i Japan, så där stannade jag ännu längre. Jag konsulterade de bästa läkarna överallt, la ner mycket pengar och mycket tid. Lyckligtvis kunde ingen läkare bota mig. Inte ens de bästa läkarna i världen kunde bota mig. De kunde inte ens göra mig fri från morfinet. Än mindre kunde de göra mig fri från migränen. Till min stora lycka. Jag kom tillbaka mycket besviken, men i slutänden visade sig vara lyckosamt. En god vän till mig, som senare blev domare i Burmas högsta domstol, gav mig ett råd: Guenka, du har letat överallt. Varför inte pröva 10 dagar med den här vipassana-läraren? Jag tycker din sjukdom verkar vara psykosomatisk. Här lär man ut en teknik som Buddha har gett oss, och den rena sinnet. När sinnet renas försvinner den psykosomatiska sjukdomen. Varför inte göra ett försök? Jag sa, om det hjälper så jag visst. Jag gick till min lärare, Sayaji Ubakin, en människa med stark medkänsla. Jag gick till honom och sa, jag skulle vilja delta i en av dina 10-dagars kurser. Han sa, så gärna. Han visste att jag var en av ledarna för hinduerna i landet och att detta var en buddhistisk väg. Och han sa, var inte rädd. Vem som helst kan gå kursen. Muslimer, kristna, jainer, hinduer. Det spelar ingen roll. Alla kan få samma resultat. Om du är hindu förblir du hindu. Jag tänker inte omvända dig. Men gör ett försök. Det är en bra teknik. Jag nämnde att jag hade kommit på grund av min migrän. Då sa han plötsligt, nej då kan jag inte ta emot dig. Jag tar inte emot dig. Va? Vad var det som hände? Han sa, du nedvärderar Dhamma. Dhamma är en andlig väg. En väg som gör dig fri från allt lidande i liv efter liv. Och du vill använda den för att bli av med din huvudvärk. Nej, nej. Då får du besöka en läkare eller ett sjukhus. Det här är inte rätt plats. Med stor medkänsla förklarade han. Om du praktiserar denna teknik kommer den att rena ditt sinne. Källan till ditt lidande är sinnets orenheter. När de försvinner, försvinner också de psykosomatiska sjukdomarna. Positiva förändringar kommer. Det är en biprodukt. Säg att du vill bygga en sockerfabrik. Varför? För att få socker, inte för att få melass. Melass får du som en biprodukt. Ingen bygger en fabrik för att få melass. Det är bara en biprodukt. Kom på samma sätt hit inte bara för din migrän. Kom hit för att praktisera denna andliga väg. Bara då är det till hjälp för dig. Jag förstod därför att han var så vänlig och medkännande. Hans vibrationer var underbara. Ja visst, jag vill gärna delta. Och bara av andliga skäl, inte för att bli av med migränen. Om den inte går över, så okej, då går den inte över. Det bryr jag mig inte om. Men när jag kom hem mötte jag allt som präntats in i mig sedan barndomen. Jag föddes i en mycket konservativ hinduisk familj. Allt ifrån barndomen får vi lära oss att ha respekt för Buddha. Buddha anses vara inkarnationen av Gud, skaparen. Han är den senaste modellen, den 9:e inkarnationen av Gud. Så vi måste visa honom respekt och aktning. Men hans lära? Nej, nej, nej. Vi får veta att hans lära är dålig, eftersom han inte tror på en själ. Han tror inte på Gud. Hans lära är ateistisk, inte bra. Detta hade präntats in i mig, så jag blev orolig. Om jag går till dessa människor och lär mig denna teknik, och om jag blir buddhist och inte tror på Gud och inte tror på själen, vad ska det då bli av mig? Jag kanske hamnar i helvetet. Nej, 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 nej. Den här vägen är inget för mig. Det är bäst att jag inte far dit. Denna kamp pågick i några månader. Men sen tänkte jag, läraren säger, du är hindu och du förblir hindu. Mitt mål är inte att omvända dig till buddhismen, utan att göra dig till en bättre människa. Du övar dig i kila, moral. Du övar dig i samadhi, att behärska sinnet. Och du övar dig i panya, att rena sinnet. Allt detta kan du acceptera. Så varför inte pröva? Jag bestämde mig för att pröva, men var fast besluten att förbli hindu. Okej, jag gör ett försök i 10 dagar, men jag tänker förbli hindu. Och lyckligtvis får jag dit. Den andra dagen vill jag naturligtvis sticka därifrån, precis som alla andra. Detta för att mitt sinne var så betingat, präglat. Jag hörde andra säga att de såg ljus när de mediterade, men jag såg inget ljus. Och inom vår tradition anser man att den som ser gudomligt ljus har nått befrielse. Alla dessa människor ser gudomligt ljus, men jag kan inte se det gudomliga ljuset. Och så kom jag tänka på vad en annan helig människa sagt. Han sa, en kamel kan gå genom ett nålsöga, men en rik man kan inte gå genom himmelrikets portar. Och jag är en rik man, så denna väg är inget för mig. Alla dessa människor, de är lärare, professorer, läkare, bra människor, godhjärtade människor. De kan se gudomligt ljus och allt sådant. Jag kan inte se det, så varför kasta bort min tid här? Jag åker härifrån. Och jag packade. En av de andra meditatörerna, som var professor i historia vid universitetet där, var mycket vänlig mot mig. Hon fick höra att jag hade packat och ville åka därifrån. Hon sa till mig, bara en dag till. Redan första dagen kände du många förnimmelser. Vanligtvis börjar folk inte känna det förrän på tredje dagen. Du har redan börjat känna förnimmelser och läraren är så nöjd med dig. Varför åker jag härifrån? Ljus är oviktigt. Bry dig inte om det. Bara en dag till. Jag känner mig så tacksam mot henne. Hon fick mig att inte åka därifrån. Annars hade jag gått miste om denna underbara väg för alltid. Jag stannade kvar. Och samma kväll när jag satte mig för att meditera kom det ett ljus. Det ena ljuset efter det andra. Eftersom sinnet inte var fullt av begär längre. Jag fortsatte att iaktta mina förnimmelser. Plötsligt kom det ett ljud. Ett gudomligt ljud. Ah, detta är gudomligt ljud. Detta är gudomlig lukt. Detta är gudomligt ljus. Jag tänkte, just det ja. Min lärare säger att man inte ska bry sig om sådant. Bara förnimmelser. Bara förnimmelser. Lyckligtvis tog jag mig igenom allt det där. På den femte eller sjätte dagen var jag fullständigt fascinerad av läraren. Eftersom jag var en av ledarna för den hinduiska folkgruppen brukade jag ge föredrag om Gita. Jag brukade ge föredrag om Upanishaderna, om Vedanta. Samma lärare går som en röd tråd genom dem alla. Bli fri från begär, bli fri från motvilja, bli fri från ilska. Bli fri från det här, bli fri från det där. Men hur blir man fri? Det finns inte någon teknik. Det är bara predikningar, predikningar, predikningar. Jag fann att Vipassana är tillämpad Gita. Det är tillämpad Vedanta. Här får jag en metod, en underbar teknik som hjälper mig att bli fri från begär. Tidigare kunde jag inte bli fri från begär, rädsla, ego, ilska. Men här har jag något som går att tillämpa praktiskt. Något som jag kan använda för att bli fri från allt detta. Jag var helt fascinerad. Och efter 10 dagar var det tydligt. Ja, en viss förändring märks i mitt liv. Jag märker att något har börjat förändras. Jag började använda mig av tekniken. Det var verkligen en stor lycka att jag föddes i ett land, Burma, som bevarat denna teknik i sin ursprungliga rena form, om än genom ett fåtal människor. De bevarade Buddhas ord i sin ursprungliga renhet och de bevarade Buddhas teknik i sin ursprungliga renhet. Och jag träffade denna heliga människa. Med stark medkänsla lärde han mig Dhamma. I 14 år fortsatte jag att praktisera denna teknik samtidigt som jag tog mitt ansvar som familjeförsörjare. Efter 14 år lämnade mina föräldrar Burma och åkte till Indien. Min mor blev allvarligt sjuk. Hon hade vissa psykiska besvär. Jag visste att hon skulle bli fri från dessa besvär om hon praktiserade Vipassana. Men på den tiden gav den burmesiska regeringen inte pass åt sina medborgare. Jag kände stor tacksamhet till den burmesiska regeringen för att jag fick ett pass så att jag kunde resa till Indien och lära min mor Vipassana. Jag känner också stor tacksamhet till den indiska regeringen som gav mig visum för en längre tid så att jag kunde lära min mor Vipassana. Den första kursen gavs inom en månad från att jag anlänt till Indien. Buddha har sagt att man inte kan bli fri från sin tacksamhetsskuld till sina föräldrar. Det är mycket svårt att betala sin skuld till dem. Även om man tjänar sina föräldrar hela livet och inte gör något annat kan man inte bli fri från sin skuld till dem. Det finns bara ett sätt att bli fri från den skulden. Om dina föräldrar inte är starka i kila, hjälp dem att bli starka i kila. Om de är starka i kila men saknar samadhi, hjälp dem att bli starka i samadhi. Om de är starka i kila och samadhi men saknar panya, hjälp dem att bli starka i panya. Om de är starka i kila, samadhi och panya men inte har uppnått slutmålet, nibbana, hjälp dem att uppnå nibbana. Det var en stor lycka att jag kunde bli fri från min tacksamhetsskuld till mina föräldrar. Det var en liten kurs. Mina 2 föräldrar och 12 andra deltog. En del kända, en del okända. Jag hade tänkt stanna i Indien i 3 månader för att ge Dhamma till mina föräldrar, särskilt min mor. Men efter kursen försökte dessa 12 personer att övertala mig. En kurs till. Var snäll och ge en kurs till. Min far kommer att delta. Min fru, min man, min son, min dotter. Ehi passiko. Det är en av Dhammas kännetecken. Kom och se, kom och se. Så en kurs till. Sen ytterligare en kurs och en kurs till. Jag vet inte när denna tre månaders period tog slut. Sedan fortsatte det månad efter månad, år efter år, kurs efter kurs, kurs efter kurs. En Ganges av dammar började rinna i sitt ursprungsland. Många människor i Burma, även min lärare, trodde starkt på lärarens återkomst. Ashoka skickade Sona och Uttara, två arahants, två befriade människor, till Burma med denna underbara damma. Innan de reste sa deras lärare till dem: ni tar dammas juvel till ett land som kommer att bevara den i dess ursprungliga renhet under de kommande århundradena. Den kommer att glömmas bort överallt, utom i detta land. Där kommer tekniken att bevaras. På den tiden kallades Burma för Suvarnabhumi, guldets land, det gyllene landet. Det gyllene landet kommer att bevara denna ädelsten. 2500 år efter Buddhas död kommer den tillbaka till Indien, får fäste där och sprids sen över hela världen. Min lärare brukade säga: nu har 2500 år gått. Jag vet inte, kanske var det en tillfällighet, men det var det år då jag fick damma. Det 2500 året gick till ända och det första året på nästa sasana, på dammas renässans, hade börjat. Det var då jag fick damma. Min lärare sa: klockan har slagit för vipassana. Den kommer att spridas. Den kommer att spridas. Ska jag vara uppriktig tyckte jag då att det lät som en religiös trosats. Varför 2500 år? Varför inte 2400? Varför inte 2600? Varför skulle det just vara 2500? Det verkade inte särskilt vetenskapligt, men det var vad man trodde. Men efter att ha anlänt till Indien slogs jag av häpnad över vad som hände. När jag kom dit satte jag ihop en lista över folk jag kände, eller som kände mig. Antalet var inte tresiffrigt. Det var mindre än 100. Mindre än 100 i ett land av miljontals människor. Mindre än 100 som kände mig, eller som jag kände. Ändå började folk komma till kurserna. Främmande människor. Och de kom från alla religioner, från alla samhällsgrupper. Otroligt. Och inte bara vanligt folk, utan ledare för olika samhällsgrupper, ledare för olika religiösa grupper, munkar, buddhistiska munkar, hinduiska sanyasis, jainmunkar och jainnunnor, hundratals kristna munkar, präster och nunnor, hundratals, tusentals allt som allt. Varför kom de till kurserna? Hur kunde det komma sig? Och så många människor från olika samhällsgrupper, hur kom det sig att de alla sökte sig till kurserna? Var det ett mirakel som skedde? Jag kände inte dem och de kände inte mig. Ändå drogs alla dessa människor till damma. Sakta började klarna för mig. När jag träffar folk på kurserna, diskuterar med dem, talar med dem, börjar något inom mig uppfatta att jag känner dem. Känner dem sedan lång tid tillbaka. Jag känner dem sedan många liv. De måste ha mediterat tillsammans med mig i vipassana. Nu har tiden kommit. De har redan ett frö av vipassana i sig. Ett frö av damma. Nu är tiden mogen för dem att växa i damma. Och inte bara hjälpa sig själv, utan också hjälpa andra. Det finns en potential hos dem att inte bara hjälpa sig själv, utan också hjälpa andra. Jag ser också människor som har kommit för att få ett första frö av damma. De har gjort något gott och gynnsamt, någon mycket god karma. Och vad de gjort har mognat och hjälpt dem att få ett frö av damma. Vare sig du tillhör de som just har fått ett frö av damma eller de som redan har ett frö och har kommit för att utvecklas i damma, ta väl vara på denna underbara juvel du har fått. Kasta inte bort den. Jag varnar ofta för ett fel jag ser hos vissa elever. Många gånger kommer folk bara för att pröva på. Inget fel i det. Det är något nytt och då ska man naturligtvis först pröva på. Men om man gång på gång prövar och bara prövar, då kommer man aldrig igång på riktigt. Jag ser folk som kommit till Indien. De är på jakt efter upplevelser av olika slag. Jag vill ha en haschupplevelse. Eller jag vill ha en drogupplevelse. Sen åker de till olika gurus. En baba-upplevelse. En guru-upplevelse. Och sen kommer de till Goenka. En Goenka-upplevelse. En Goenka-tripp. efter alla dessa tripper, en Guenca-tripp. Vad är det för mening med det? Okej, ta en Guenca-tripp. Ta en, ta två eller tre. Men se till att bestämma dig till slut. Om du tycker någon annan teknik är bra, jobba då seriöst med den så du får nytta av den. Om du hela livet bara prövar på, lite här och lite där, så slösar du bort din tid. Vägen till befrielse på allvar, det är inte en mental, intellektuell eller känslomässig underhållning. Det är som när någon som är törstig vill ha vatten och börjar gräva en brunn. Man kanske gräver 2-3 meter och då säger någon, nej, 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 vattnet där borta är bättre. Och så börjar man gräva där istället, 3 meter. 3 meter här, 3 meter där. Om man hela livet fortsätter att gräva sina 3 meter, en här, en där, så får man aldrig vatten. Pröva några gånger, men bestäm dig sen. Jag måste gå på djupet där jag kan få vatten. Bestäm dig. Om denna väg passar dig, om den verkar logisk, pragmatisk och vetenskaplig, inte bygger på gurudyrkan och inte innehåller dogmer eller trosatser, om du märker att den är ren vetenskap om sinne och materia och att den hjälper dig och ger bra resultat, arbeta då med den. Arbeta med den. Jag vet att detta är en juvel, en ovärderlig juvel. Inget man kan få i livet kan jämföras med den. Du har fått den nu, till all lycka. Ta vara på den. Ta väl vara på den för ditt eget bästa och för alla andras bästa. Damma är en underbar juvel. Man kan bli fri från allt lidande i livet. Allt lidande i livet. Må alla ni som deltagit i denna 10-dagars kurs ta väl vara på denna underbara juvel och bli fri från ditt lidande. Från allt lidande. Njut av sann frid. Sann harmoni, sann lycka, sann lycka.
Bövet, söv, mangelen, bövet, söv.